Det här är en podd från Svenska Yle.
Den andra vågen talas det om jättemycket nu. Lite så där mytiskt nästan, eller mystiskt, eller som det skulle vara fråga om en naturkraft. Och när jag säger andra vågen så menar jag alltså då den andra virusvågen av corona, som det pratas om att den skulle komma när den första vågen börjar ebba ut. Det här är nyhetspodden från Svenska Yle och jag har med mig Markus Rosenlund. Markus, hur tänker du som vetenskapsredaktör när vi säger den andra vågen?
Ja, jag tänker ju att vågor uppstår inte av sig själva. Vågor måste skapas på något vis. Det är en reaktion på att en stor båt kommer farande eller att en stor mängd människor stiger upp på stadion samtidigt. Vet du, den här vågen, ja, på stadion. Du har säkert också, ja, varit på en konsert på stadion. Den här vågen skulle ju inte uppstå på en stadionkonsert till exempel om inte människor på en given signal skulle stiga upp. Om de skulle bara fortsätta att sitta så skulle den utebli, den vågen. Ja. Så den här andra vågen, den här mytiska andra vågen, den har faktiskt fått nästan mytiska dimensioner. Jo, den kanske kommer, men i så fall är det vi människor med vårt beteende som orsakar den. Det kom en andra våg till exempel i samband med den väldigt destruktiva influensapandemin, den spanska sjukan 1918-1919. Och den andra vågen var då till och med mycket mer destruktiv, den är nu dödligare och sjukdomen var värre den andra gången. Men man kan inte riktigt jämföra de här två, det är två väldigt olika sjukdomar. Till exempel, ja, så spanska sjukan drabbade barn väldigt hårt, vilket inte då det här coronaviruset, nej, gör.
Men det just, jag tänkte fråga dig, Markus, att det är ingen naturkraft, den kommer inte av sig själv. Det är vi människor som orsakar den andra vågen om den kommer. Exakt vad är det vi gör då om den kommer?
Det som hände 1918-1919 är det som vi nog egentligen ser nu, speciellt i USA på många håll. Vi ser de här demonstrationerna, de här evenemangen där folk går omkring med stormgevär i handen och kräver att få klippa håret och gå till frissan och så vidare. Det som hände då var helt enkelt att människor blev trötta på de här restriktionerna. Det uppstod faktiskt ganska likadana protestvågor i USA och annorstädes också då. Folk blir trötta på att sitta hemma och göra ingenting och de vill gå ut och träffa folk och så vidare, och så gör de det och så blir det en andra våg. Men, ja, men så man kan nog inte säga att det är inte alls självskrivet att det kommer att gå så den här gången. Det faktum är att forskare runt om i världen börjar nog mera luta mot att det kanske inte blir en åtminstone lika häftig våg den här gången.
Okay. Vad är det som avgör det då i så fall?
Delvis nog lite sättet som det här viruset smittar också. Det har visat sig att det inte är så våldsamt smittsamt som man först utgick från.
Det
smittar helt enkelt långsammare och det här har visat sig från de här undersökningarna där man har testat för antikroppar i blodet, liksom för att se att hur många som redan har haft den här sjukdomen. Från allra första början trodde man också här på THL i Finland att 20-30 gånger så många har den här smittan på riktigt som det ser ut att vara i de här, baserat på de här mätningarna. Men nu verkar det som att det är en ganska liten liten andel sist och slutligen ändå bara någon enstaka procent i Finland till exempel som har de här antikropparna. Till och med i länder som Spanien där den här pandemin har rasat riktigt hårt och brutalt, så till och med där så är det bara någonting stil med 5% som har de här antikropparna. Och Sverige också, där är det enligt en ny mätning som är gjord ganska nyligen, så i Stockholm så snackar vi om 7%. Och där trodde ju, vad heter det, Anders Tegnell att fram till början av maj så skulle redan 26% av befolkningen haft de här antikropparna. Mm. Vilket skulle betyda att den här sjukdomen då skulle börja stöta på den här så kallade flockimmuniteten, åtminstone delvis. Men det här visar nog att svenskarna har en väldigt lång väg kvar att gå. Men okej, det är positivt och negativt. Positivt är det att den inte då sprids så snabbt, och då kan vi kanske undvika en snabb och brutal och dödlig andra våg. Men det betyder sen också att vi då går in för en sån här lite längre process där den kommer tillbaka i såna här lägre vågor, såna här mildare vågor.
Ja, men Markus, är det alltså så då att för det här blir ju lite sån här nästan, ja, lite svårt att hänga med det här resonemanget, bara så då att om vi gör det klart alltså att om den skulle sprida sig jättesnabbt som vi först trodde, så då skulle den svepa över oss och världen snabbare, och då skulle vi också kunna ha en sån här så kallad flockimmunitet snabbare. Men nu när den går långsamt så är det ju bra på sätt och vis, men som du sa, då har vi det viruset bland oss och med oss längre.
Ja, man kan lite jämföra det här med en skogsbrand, vet du, att en skogsbrand som sprider sig snabbt i, ska vi säga, i Australien, där det finns en massa stora, torra, feta träd fulla av flyktig eukalyptusolja. Mm. Där sprider den här skogsbranden sig explosivt och snabbt, och det betyder att den bränner ut sig själv ganska fort också. Ganska snart så finner den att den inte har något mer att bränna upp. Men en skogsbrand som sprider sig lite långsammare, så den kan, vet du, bli och kytta över vintern, som man har märkt nu uppe ovanför polcirkeln. Så vet du, där har brutit ut skogsbränder som börjar i fjol, men så blev de och pyrde i mossan över vintern, och sen när snön hade smultit bort så flammade de upp igen. Och det här gör de här långsamma skogsbränderna på sätt och vis destruktivare, på samma sätt som en pandemi som pyr lite långsammare, så den blir också i det långa loppet blir den också mer destruktiv. Det betyder att den är dödligare, fast den inte är lika aggressiv. Men man kan se på ett sätt att den är smartare, för den försäkrar sin egen existens så länge som möjligt, och då kommer den åt folk lite saktare, men i alla fall den kommer åt i det långa loppet att göra en större skada.
Ja, det här som du sa med dödlighet, det är ju också en sån här sak där man får tänka efter ganska noga när man försöker förstå det här, för det går ju lätt då att skriva jätterafflande rubriker om att viruset är dödligare än vi har trott. Och ja, det är det ju då. Men det baserar ju sig då på det, och rätta mig om jag har fel, att det man säger att det är dödligare betyder att det kan vara färre smittade än man trodde, men procenten som har dött är densamma. Och det är alltså, vi talar alltså om det proportionella antalet människor som har dött i viruset.
Ja, det är ju lite som ett isberg, vet du, att om du utgår ifrån att om en viss andel sticker upp ovanför vattenytan, så finns där ett mycket större isberg under ytan. Ja, liksom, ja. Det allra största andelen är sånt som du inte kan se. Men om det här nu sen sist och slutligen inte följer samma logik som isberget det här. Så har du den här synliga andelen ovanför vattenytan, så tittar du under vattnet så är det inte heller ett så stort isberg. Då går det inte riktigt ihop. Men det betyder ju liksom bara att den här dödligheten som du ser ovanför ytan, den är i förhållande mycket större än vad du trodde att den är av den här helhetsbilden.
Ja, så, precis.
Ja.
Så det är som det här dödlighetsresonemanget går ut på. För det känns ju både det här med den andra vågen och att viruset är dödligare än vi har trott, så allt det här känns ju skrämmande.
Visst, men jag menar, sist och slutligen nu, det är ju det är förstås det är synd om de som hör till riskgrupper, alltså riskgrupperna lider, och det betyder ju att, jag menar, jag hör själv till en riskgrupp, så det betyder att jag kommer att få sitta inne lite längre antagligen och inte få gå, vet du, på teater och sånt här på en lite längre tid än jag trodde. Men å andra sidan så, och det här har varit klart hela tiden, en av de här stora målsättningarna med den finländska coronastrategin, precis som i många andra länder, har ju varit att spela tid, vet du, att hålla fienden stången så länge och liksom hålla sjukvården, så att säga, se till att sjukvården inte överbelastas tillräckligt länge för att vi ska hinna utveckla det här vaccinet, eller att forskarna ska hinna utveckla vaccinet. Så ju längre tiden går, desto sannolikare blir det att vi får det här vaccinet. Och nu har det ju talats om att vi eventuellt kan få ett vaccin redan i höst, till och med de mest optimistiska uppskattningarna. Det är ju en stor drive på gång nu, inte minst på grund av det där presidentvalet i USA. Så Donald Trump piskar ju säkert alla han kommer åt för att få ett vaccin så fort som möjligt, för att kunna visa upp att han har nog det här under kontroll och så vidare.
Ja, det vore ju alla tiders val. Trumf för honom, men ännu...
Ja, och det är ju ganska sannolikt, för vi har ju teknik nu som vi inte har haft tidigare, de här nya RNA-vaccinteknikerna som nu har gjort att man vet ju redan 40 dagar efter att viruset överhuvudtaget första gången observerades, så hade man kartlagt hela det där, dess genom, och kunde genast hoppa på och börja utveckla det här vaccinet. Och det är en väldigt snabb metod, och det liksom har lite kastat ut den här regelboken för hur fort ett vaccin egentligen kan göras. Tidigare har man utgått ifrån att det tar 5-10 år till och med.
Ja, precis. Med alla de här stegen som var så viktiga just för att verkligen vara säker på att det var säkert. Men jag tänkte ännu, Markus, komma tillbaka det där som vi sa där för en stund sedan, att den här vågen då, så den är ingen naturkraft som kommer av sig själv. Så det du säger är ju då att den andra vågen är på det sättet då i våra egna händer, alltså det att vi fortsätter att vara försiktiga och följa restriktionerna och hålla avstånd och allt så här. Är det liksom så enkelt att vi själva kan påverka den här andra vågen på det sättet?
Ja, nu, det är ju klart att nu är det ju så. Jag menar, om du tänker att du är en soldat i första världskriget och ligger i skyttegraven och det där. Sätter du upp huvudet ovanför kanten, så då riskerar du att få en kula i huvudet. Men håller du huvudet under den här kanten, så inte får du ju då en kula i huvudet. Så nu är det ju liksom, det var ett lite, jag var lite morbid.
Lite brutalt där, kanske, ja.
Men det ändå
handlar, en bra liknelse.
Det handlar ju ytterst om det att är vi beredda att göra oss själva till måltavlor, eller gör vi oss själva till måltavlor, då ökar vi ju på risken för att bli träffade. Sen finns det ju de som måste gå ut och riskera sitt liv, och all heder och tacksamhet till, och löneförhöjningar till dem.
Så att en andra våg kan komma, men den behöver inte komma?
Ja, sannolikt så nu kommer det ju säkert att öka lite ja. När restriktionerna lättas. Men om vi nu sen vill kalla det, det är ju egentligen bara ett ord det där.
Ja.
Det kan öka, det här R0-talet, smittotalet kan stiga och så vidare bortåt. Men det är som sagt ingen naturlag, det är inte skrivet i skyn med eldbokstäver att det plötsligt rusar i höjden och sjukhusen börjar fyllas så där som i de här skräckhistorierna från början av pandemin. Det är inte alls, där är helt enkelt våra aktioner väldigt viktiga och om vi är försiktiga och vettiga och så här så går det nog sannolikt ganska bra ändå trots allt.
Ja, kombinerat förstås med all kunskap och den ökar ju hela tiden. Kunskapen ökar ju hela tiden om viruset och hur det beter sig.
Ja, och det är ju en viktig poäng att de som sen blir sjuka också, de som hör till riskgruppen, så har ju nu en större sannolikhet att överleva och att klara sig. För läkarna vet mycket mer. Till exempel vi vet att covid-19 ökar på risken för blodproppar. Blodet koagulerar sig lättare. Så då kan man ge de här medicinerna som verkar mot det. Och många andra sådana saker som vi har lärt oss om det här viruset. Så också om man blir sjuk så är en chans är bättre nu än det skulle ha varit i början av den här pandemin.
Därför säger jag så jättemycket tack till dig, Markus Rosenlund, Svenska Yles vetenskapsredaktör, för att du igen var med och förklarade coronaviruset och hur det funkar och vad vi vet om det nu. Och den kunskapen den ökar ju hela tiden. Jag heter Karin Götelid. Och det här var nyhetspodden från Svenska Yle. Tack för att du lyssnade. Hej då!